Guds fred. Vi ska än en gång påkalla vårt livs Gud. Ja, vi tackar dig, Herre, för bönerätten. Tack att det svakaste rop på jord så genlyder det i din himmel. Och nu ber vi, Herre, om att du vid din gode helige ond ville salve vår tros öje så vi kunde se lite mer. Ja, Herre, vi ber om en vind ifrån evighetens världen. Vi ber att du i din nåde ska beröra våra liv så att vi får hjälp till att löfta vår blick slik att det bärer frukt i våra liv. Se nåde till oss, Herre, för Jesus skyld. Amen. Vi ska läsa de fyra första vers i Kolosserbrevets tredje kapitel. Kolosserne 3, vers 1-4. Är dere där rejst upp med Kristus, så sök det som är där uppe, där Kristus sitter vid Guds högra hand. La deres sinn vara vänt mot det som är där uppe, icke mot det som är på jorden. Dere är ju döde, och deres liv är skjult med Kristus i Gud. När Kristus, vårt liv, åpenbares, da skall också dere åpenbares med ham i härlighet. Amen. För vi ser lite på de här vers som forteller oss att vi ska löfta vårt blick, heve troens blick, det vill säga söka det som är där uppe, det som är beständig, bestående, evig. Så tänker jag på det här som Paulus skriver när han skriver till menigheten i Korint. I andra Korinterbrevets fjärde kapitel så säger han: vi har icke det synlige för öje. Nej. För det synlige varer en kort stund, men det osynlige är evigt. Det betyder icke att han är likgyldig för det som är här nere och för det materiella. Han försörjade sig som tältmaker. Han inrättade sig i den här världen och tog konsekvenserna av det. Så det är icke likgyldighet för det materiella ting, men det är icke det som upptar han och styrer han. Han är icke bunden av det. Och så säger aposteln här att vis vi är uppreist med Kristus, då må vi ju söka det som är där uppe. Och jag vill ta med det också från kapitel 1 i Kolosserbrevet, vers 18. För det är liksom nyckelverset till hela Kolosserbrevet. Och Kristus är hode för legeme som är menigheten. Han är upphave, den första födde av de döde, för att han i allt ska vara den främste. Alla områden i livet, allt samman. Uansett vad vi driver med, sysslar med, upptar oss med, så ska Kristus vara den främste. Och så begynner han då kapitel 3 med att säga: är dere uppreist med Kristus? Det är nästan ett provocerande spörsmål. Är dere uppreist med Kristus? Han säger icke: tror dere på Kristus? Han säger icke: har dere hört evangeliet? Han säger icke: menar dere evangeliet är sant? Han säger icke: är du aktiv med att utbre evangeliets budskap? Men han säger: är du uppreist med Kristus? Alltså, har troen fått någon verklig praktisk konsekvens? Så att Kristus påverkar alla dina tankar och handlingar. Han minner oss om att evangeliet, det kan bli hört och det kan bli lärt utan att bli åpenbart och grepet i tro och tillägnet. Alltså, han säger att en huvudsak i mänskets hållning, det är vår tankevärlden. Där står kampen. Där sätter Satan in. Vår tankevärlden, det vill säga det som upptar oss. Är det cellliv och bekvämlighet som styr vår tanke och vår handling? Är vi slike människor som har troen, men vi lar våra egna tankar och våra egna önsker styra handlingen istället för att troen styrer handlingen? Då havnar vi lätt i självbedrag. Och det är också lätt att havna i falsk tröst. Självbedrag, jag syns det är ett förfärligt ord. Ikke sant? Jag är bedratt. Av vem då? Av mig själv. Är dere uppreist med Kristus? Eller är dere bara slike som går runt och håller det för sant att Jesus är frälsaren som tillgir all synd? För att säga det så, om frälsen bara var en juridisk handling som visserligen gjorde att jag slapp att gå förtapt, men som icke hade makt att förvandla mitt liv, där vill evangeliet vara något av det mest tragiska som finns. Hans spörsmål berättar oss att vi har att göra med en man som skriver i full visshet om sin apostoliska myndighet. Han är Jesu Kristi sändebud. Och så minner han de troende i Kolosse om troens konsekvens, det vill säga det inre liv. Det lägger vi kanske inte så stor vikt vid, för det är ju ingen som ser det. För många år sedan i historien så skulle Sverige bygga ett krigsskip som skulle skapa frukt i hela Europa, och det gjorde det under byggetiden. Aldrig hade det varit bygget ett krigsskip med så många kanoner och så många etager. Det var ett gigantiskt bygg. Man snackade om det i hela Europa. Och så skulle det sjösättas. Stoltheten, Vasaskipet, och det varte någon sekunder. Och så gick det till bunds. För båten var tegnet av militärer och icke av sjöfolk. Ja, man hade huskat på allt. Undtatt att med en slik båt, all den tyngde du har oven vannlinjen, må du ha en tillsvarande tyngde i kölen för att få balanse. Men den barlasten var det ju ingen som såg, och den skrämte ju ingen, så det tänkte man inte på. Undrar om det är så med mycket kristen aktivitet idag. Det skräller och det hörs. Men alltså, den inre barlasten manglar. Är du uppreist med Kristus? Då ska du söka det som är där uppe. Du ser, ju mer vi strever för att få det man icke har och är, desto tydligare så följer man ju vad man manglar. Och därför ska vi söka det som är där uppe. Är det vanskligt att vara en kristen? Ja, säger Paulus, det är det. Och är det med nöd och näppe den rättfärdige blir frälst, hvordan ska det då gå med den ugudlige och syndaren, skriver Peter i sitt brev. Om det är med nöd och näppe den rättfärdige är frälst, när hörde du en preken över det sist? Och den här vanskligheten, den hänger samman med det egendomliga faktum att det som tillhör Herren, de lever i två världar. Och inte bara det, de lever med två naturer. Det tog lite tid, för jag fick lärt det. Jag kom ju helt utanför. Och jag blev frälst, ärlig frälst. Men så duckade upp ting som gjorde att jag tänkte, jag kan ju inte vara född på ny. Ja, för det var ingen som hade förtalt mig att när jag blir född på ny och får en ny natur, så dör icke den gamla naturen. Kan läsa om det i Abrahams liv. Ikke sant? Ismael, han uppförde sig pent helt till Isak blev född. Och någon gånger så kan den gamla natur uppföra sig ganska pent. Helt tills det sker en ny födsel. Då blir det balubas. Du ser, livet på jorden, det är vanskligheter, syndefallet. För det är synden, ondskapen och lidelsen har kommit in. Och är det med nöd och näppe den rättfärdige blir frälst, hvordan ska det då gå med den ugudlige och syndaren? därför skall också det som efter Guds vilje må lide overgi sina själer till den trofaste skaper i det de gör det gode. Det betyder inte att Gud önskar att du ska lida, långt ifrån. Men du ser, när synden kom in i världen så kom den därmed också in i våra liv. Och det betyder att fienden har en förbundsfälle i mitt eget hjärte. Och därför må jag stadig vara på vakt. Vi ska alltid vara ett ögonblick över oss i att lyfta blicken. Om och om igen. Minne varann om det, broder. Du har väl blicket där uppe. Broder, syster, du har väl målet i sikte. För det är vi att ha fokus på Kristus som vi blir mer och mer klar över allt vad vi allerede äger i ham. Det är en stadig övelse att värdera den här världen med den insikt att den är förgänglig. Alltså av och till så är det någonting som fascinerar mig och imponerar. Det kan vara byggverk, det kan vara forskjelliga ting. Någon gång kan det vara någonting som wow. Och då säger jag, käre Gud, vill du röra vid mitt sinn så jag förstår vad det där är värt efter att du har pustat på det. Och då tänker jag på det som skedde vid Babels torn. Det flotte bygget, alles stolthet, åh vilket gigantiskt byggverk. Ja. Och det är nästan lite ironi när det står i Guds ord att så sa Gud, ska vi stiga ner och se vad de driver med. Det är klart, Gud ser gott, han behöver inte stiga ner. Men det är liksom, han talar till oss på grund av vår skröplighet. Inte sant? Folket, de trodde det här skulle nå upp till himmelen. Och så säger Gud, det är så litet att hvis jag i det hela taget ska se det så må jag stiga ner. Och de hade en gigantisk sammansvärjning. Snack om allianser alltså. Ja. Och så pustade Gud bara på det hela och så var det över. Och så tänkte jag, Gud, låt mig förstå vad det är ting. Det kan vara människor eller det kan vara byggningar. Lär mig få se vad det är efter att du har pustat på det. Alltså, vad nyttar det med att vi har en mäktig och allmäktig hjälper? Vis vi icke slipper han till i våra liv. Guds mål det är att befri dig, men icke befri dig för alla vansker. Han vill leda till en djup personlig kännskap. Du ser, prövelser och smärta här i tiden, det är icke det värsta vi kan uppleva. Guds vilja och Guds tanke, det är framför allt att frälsa dig från den evige lidelse. För en god del år sedan var jag ett sted i Sverige och prekte, och så var det en som sa efterpå att han syntes jag var en kärlighetslös predikant. När du preker sån, sa han, är du icke rädd att någon av tillhörarna ska få en sömlös natt? Du är icke rädd för det, sa han. Nej, sa jag, det är jag det icke, för det har jag ju bett om. Det var ju det sista jag bad för jag gick till möte. Må du vidröra någon? Jag är icke rädd för att någon ska få en sömlös natt. Jag är väldigt rädd för att någon ska få en sömlös evighet. Du ser, det är ju ingen synd som är så farlig som synden du klarar att sova med. Men den synd som håller dig våken, den vill du skiljas från. Där vill du ha ett uppgör. Du ser, den som verkligen mött lidelse, han vet också vad det är att överlata sig själv till Gud. Och ser du, ju mer nåde du mottar, och desto mer förändras du. Och det sätter varje spår i livet. Slik att du icke missbrukar nåden till själviska önskar. I Timoteus brevet skriver han, därför är det också jag lider detta, men jag skammer mig icke ved det. För jag vet på vem jag tror, och jag är viss på att han är mäktig till att bevara den skatt som är betrodd mig till dagen kommer. Vi är framdeles på syndens och dödens jord, det är vi. Och sedan vi har fått del i gudomlig natur har vi också fortsatt en mänsklig natur. Men vi må passa oss så vi icke skjuler oss bak den här mänskliga naturen. Och säger vi är ju alla syndare. För det är att av och till så snackar jag med människor. Och det hörs nästan ut som det är naturligt för en kristen att alltid leva i nederlag. Det stämmer icke med skriftens vittnesbörd. Kommer du över en gammal bok som heter Genom eld av en som heter Brandsegg, då ska du läsa den. Praktisera den och låna den ut till så många som möjligt. Han säger Brandsegg, en slik lärare kan jag icke skriva under på. Nej. Nej, du ser det att, jag ska citera nog här från Jeremia 33. Ett känt vers men lite praktiserat. Rop till mig, det är Jeremia 33:3. Rop till mig och jag vill svara dig. Jag vill förkynna dig stora och ufattliga ting, ting som du icke känner. Du ser uändliga och ufattliga rikdomar ligger färdig för den själ som är stille för Herren. Och därför brukar ju också Satan alla de måter och metoder han har för att hålla det borta från stillheten. Inte sant? Men du ser, hos Gud kan du vara stille. För här har varken världens makter eller någon anklager något han skall ha sagt. Gud är ditt sköld. Och därför ska du söka ham. Söka det som är där uppe. Du ser, ansikt till ansikt med Gud så bryter livets lys in i ditt mörker. David säger nu i psalme 142. Ska ta tid att läsa i begynnelsen där. Med min röst ropar jag höjt till Herren. Med min röst ber jag ydmykt till Herren om nåde. Jag utöser min sorg för hans åsyn. Jag ger min nöd till känne för hans åsyn. När min ond svikter mig, känner du min sti. De har lagt skjulte snarer för mig på vägen där jag ska vandra. Se till min högra sida, se efter. Det är ingen som känner ved mig. All tillflykt är borte för mig. Det är icke någon som spör efter min själ. Allt annat spör det efter. Ja. Men de spör icke efter min själ. Det är icke någon som spör. Min vän, du kom alene in i världen. Säll om du skulle vara enäggstvilling så kom du alene. Och du ska förlata denna världen alene. Därför ska du söka det som är där uppe. Tiden för Jesus kommer igen. Den ska präges av att kärligheten blir koll hos de flesta, säger han. Livet kommer att präges av uavhängighet och därmed också av ensamhet. Det är ingen som har tid att söka det som är där uppe. Man vänder sig inte bevisst från Gud. Men man blir bara så upptatt av så många ting att man har inte tid att söka han. Man utsätter alltid det. Din udödliga själ, vem bryr sig väl om den? Ta vare på den, min vän. En svensk läge som heter Sven Reichman, han plejde att säga att troen som teori och vanen att gå i kyrkan, det ligger innanför det som mänsket får till. Ikke sant? Troen som teori och vanen att gå i kyrkan, det ligger innanför det som vi får till. Men Jesus begynte ju icke sin gärning med att säga tro på mig och gå i kyrkan. Men han sa, omvänd er. Och det sa han till Guds folk. För man hade kommit avstånd från sannheten, så man hade fått en rund Guds tro. Omvänd er, för himmelens rike är när. Det ordet rammet mig. Nu var det ikke det andra, nu var det mig det gällt. Och så skulle jag omvända mig då. Jag vet inte om du har prövat på det. Det gick inte så grejt för mig. Jag strävde och jag kämpade. Och någon gång såg det ut som jag hade fått det till. Och så glömde. Och så måste jag bara säga att det här är omöjligt för mig. Och så när jag vrir och vänder och försöker, hur allvarligt jag tar det, det här får jag inte till. Då är det ju kört. Då är jag ju förtapt. Men då såg jag det. Ja. När jag insåg hur omöjligt det var för mig och omvände mig, så förstod jag det att det Jesus säger är icke en ordre, men ett tillbud om hjälp. Nämligen. Ett tillbud om hjälp i en vardag där två världar förer kampen om herradöme över oss. Vi snackar om liv och världar som är krävande och vansklig. Och därför så må vi söka det som är där uppe, säger Paulus. Söka, det vill säga, det har med prioritering att göra. Som jag sa till en själesörger i Sverige, jag snackat med att slet lite med bönneliv och jag sa, jag har så otroligt dålig tid. Ja, så det stämmer ju det, sa han. Du har ju så lite tid, du sa. För se, sa han, hur många timmar är det i ditt dögn? Ja, 24. Okej, sa han, så du har samma tid som oss andra. Så du har alltså tid. Det är alltså ett spörsmål om prioritering. Du räcker inte det som inte är viktigt för dig. Jag levde i självbedrag. Som främst. Ja. För jag gick runt och trodde att evigheten och Gud var viktig för mig. Ja. Men jag hade inte tid att prioritera bön. I praktiken så sa jag på min måte att handla att Gud och evigheten, det är inte så viktigt. Det tar man visst man får tid. Det betyder inte så mycket. Men jag levde på en lögn. Vad är det vi söker? Vår lyst och längser, går den uppåt? Eller är det yttre omständigheter som driver? En dag ska evighetens morgon gry. Då brudeskaran på en brusten sky från jordens mörka dal till himlens ljusa sal på Guds befallning kallas hem till bröllopsfest. Ja, nämligen. Så jag har sagt det till kona, för det har varit lite upp och ner med hälsa sista året. Men jag har fått säga det till kona att när jag en dag icke kommer hem, då är det icke katastrofe. Då är det icke en olycka, då är det icke något sörgligt. Men på Guds befaling är jag kallt hem till bröllopsfest. Ja. Det är slik det slutar för Guds barn. Men att söka det som är där uppe, det sker icke på viken som helst måte. Det sker här. Det sker i lönnkammare. Men det sker också sammen med andra troende. Troens fällskap är viktigt. Du må ha någon du möter regelmässigt med. Ja. Det lärde jag av en broder som är hemma hos Herren och heter Asbjörn Åvik. Alltså huskurt sa han att ensamhet och fällskap är två viktiga hjul i livsvagnen. För han sa, visst du får fällskap men icke är i lönnkammare, så blir du en överflatisk kristen. Men visst du får mycket ensamhet men icke fällskap, blir du en underlig enstöring. Sök det som är där uppe. Sök det helges fällskap. Men vi är ju mest upptatt av att icke miste ansikte, tappa masken. I sista instans så är det vi själv som väljer att prioritera vilken kräfter som ska segra i oss. Det är det. Är du uppreist med Kristus, då sök där som är, det som är där uppe. Låt det få kosta något. Det går ikke av seg selv. Du må bestemme deg. Du må søke, og det er ikke mulig å se med vårt legemlige øye. Men han kan åpenbare når du minst har ventet det. Altså, det er bare Gud som vet hvor mange ulykkelige mennesker og hjem det finnes, fordi det var noen som ikke ville la seg lede. Det handler ikke bare om å stå på troens grund, men det handler, min venn, om å leve i troens rike. Leve i troens atmosfære. Kolosserbrevet forteller i kapitel 1 om Kristus, vår hemlighet, alltså det liv som är skjult. Kapitel 2, Kristus, vår visdom. Och kapitel 3, Kristus, vårt liv. Och ser du, Kristus vill vara Herre i ditt liv och så vill han leva sitt liv i dig så du slipper att leva det i egen kraft. Det är otroligt vad Guds ånd kan få uträtta i de människor som söker ham. Han är inte långt undan. Min vän, gör bruk av de himmelska krafter. Gör bruk av den säger som är det gitt i ett fullbrakt verk. För skriften säger att i ham så vinner vi mer än seger. Men det här kommer inte till oss av en slump. Han förmanar oss att söka det. Han talar om en oavbrutt praxis i livet. Det är akkurat som att puste. Vi ska hela tiden söka och så påminna varann. Det är viktigt. Tänk hur många gånger en broder eller syster minnet mig om något och det väcket mig upp. Tänk så annorledes mycket vårt liv kunde ha varit. Där som vår längsel och inställning hade varit lite mer himmelvänt. Istället för att bli som alla andra. Hör vad Peter skriver i sitt andra brev. Nåde och fred blir dere till del i rikt mål. Genom kunskapen om Gud och Jesus vår Herre. Eftersom hans gudomlige makt har gitt oss allt som tjänar till liv och Guds frykt. Ved kunskapen om ham som har kallt oss. Vid sin egen härlighet och kraft. Och genom detta har gett oss de största och mest dyrebara löfter. För att dere ved dem skulle få del i gudomlig natur. Ja, det står faktiskt det. Orden får jag del i det. Icke med att kave, icke med att sträva. Men han har gett mig de största och mest dyrebara löfter. För att jag... Ved dem, ved löftene, ska få del i gudomlig natur. Alltså, jag har tänkt på det ibland när jag går och ser en stjärneklar himmel. Guds stjärnor minner mig om Guds löfter. Och jag vill så gärna se löftene. Jag liker att se en flott stjärnehimmel, men jag liker inte att det är mörkt. Men det är ju när det är riktigt mörkt man ser stjärnorna. Är dere uppreist med Kristus, så sök det som är där uppe. Jesus säger i Johannes 7 att den som tror på mig, från hans innerste ska det flyta strömmar av levande vann. Detta sa han om den ånd som de skulle få som trodde på ham. Du ser, ett Guds barn kan inte bara fortsätta att leva på de första erfaringer. Men sök det som är där uppe. Stadig gör nya erfaringar i Kristus och hoppet om härlighet. Du ser, och växa i nåde och kännskap, det är det naturliga för ett Guds barn. Det är det. I vers 23 i kapitel 1 i Kolosserbrevet står det: om dere bara blir ved i troen, grundfästet och faste, och icke lär dere rocke från det hopp som evangeliet ger. Icke lär dig rocke från det hopp som evangeliet ger. Detta levande hopp var det någon som ville beröva dem. Dessa härliga rikdomar, la ingen röva sägersprisen från dere, skriver han i vers 18. Det är viktigt att minna varandra om. I en tid vår mänske tillbys absolut allt, undtatt tid för Guds ord. Det var en sang vi ofta sang på Frälsningsarmén i Sverige. Guds källa har vatten till fyllest. För törstande kvinnor och män. en källa med levande vatten framväller så pålande än. Har krukan du tömt under färden och allt vad du ägt givit ut och kom till den levande källan som flödar när andra tar slut. Dig vila och själ vid den källan och allt vad dig plågat förglöm. Dröj kvar där i stilla förbidan och drick av dess svalkande ström. Källa så klar, vatten du har. Tidernas torka aldrig dig når. O hur du väl där är ro för min själ. Vila mitt trötta hjärta där får. Är du upprest med Kristus, så sök det som är där uppe. Och huskar du inte något annat från prekenen ikväll, så husk i vart fall det här. Det som är naturlig för en mollvarp är utänkelig för en örn. Det som är naturlig för en mollvarp, det är utänkelig för en örn. Det är det. Och så kan Gud gripa in när det ser så mörkest ut. Jag husker inte hur många år jag hade varit frälst. Men plötsligt blev liksom Gud borte. Det blev så vanskligt. Och jag hade inte lust att snacka med någon om det. Och så kommer en kamrat på besök en lördagkväll och säger en, vad gör du ikväll? Och jag var kämpeglad för att få besök. Så jag sa, ingenting, sa jag. Fint, då blir du med till Ockelsjön på möte, sa han. Oj, jag hade ju inte lust till att möta folk. Och i vart fall inte gå på möte. Och så hade jag ju akkurat sagt det att jag hade ingenting att göra, så jag kunde ju inte säga att jag var upptatt. Jag måtte bli med. Och jag satt nog så långt bak faktiskt, som tredjedels bak. Och det var fullt stufullt. Och jag tror preka var god, för det var nästan inte ett tört öje. Och det var det som var så... Jag förstod det var god förkynnelse. Jag såg att folk blev grepne. Jag fick nästan panik, för det gällde ju inte mig. Jag fick liksom inte tak i det. Det bet inte på mig. Och jag tänkte, jag är förtapt. Och jag tänkte, bara jag kom hem och slapp och gå bland folk. Men det var ju så fullt bakom. Jag kunde inte resa mig och gå ut heller. Jag måtte vänta till mötet är färdig. Och så blev mötet ändelig färdig och folk begynte att strömma ut. Och då kikade jag fram i fronten på bedehuset. Och i det bedehuset i Ockelsjön, där hänger det ett av dessa förfärdeliga konstverk. Alltså jag måste säga det, runt om på bedehusen i Sverige hänger det någon sted, det är någon hässliga malerier. Det är någon lokal konstnär som har skänkat den och det har följt emot att hänga den upp. Och det hänger varken på grepp eller stör. Men alltså, jag såg ändå vad det föreställde. Själv om proportionerna var helt ville. Och det var liksom Peter som hållit på synke. Och han hängte där helt livlös och Jesus hållt han i handen. Och Jesus hållt han uppe. Och så tänkte jag, vad står det egentligen i Bibeln? Jag hade ju alltid hört folk preka och säga att hvis du följer att du synker, ska du gripa om Jesus. Ja, men hvordan gör du det när det är akkurat det du inte får till? Då är det ju inte chans då. Men på den malingen såg det ut som det var Jesus som hållt i Peter och inte tvärtom. Så jag hastigt hem och slog upp min bibel och så stod det. Och Peter ropte hjälp och strax rakte Jesus ut handen. Halleluja. Det var inte Peter som grep Jesus. Peter ropte bara hjälp. Ja, och det ska du få göra ikväll. Jag vet inte hvordan du har det. Men har du behov för hans hjälp, så tränger bönna icke att vara längre än det. Herre, hjälp. Och du kan vara viss, strax ska Jesus räcka handen ut. Och så får vi minna varann och öva oss på och lyfta vår blick så vi inte fastnar i gruset. Visst du är uppreist med Kristus, sök det som är där uppe, för vi må vidare fram. Här är icke vårt hem, vi är gäster på främmande strand. Det är gott att leva i livets vår. Det var någon som sa, du lever väl i livets höst? Nej, sa jag, hösten är förbi, det är snö på taket och full vinter. Så jag sa, nu nästa steg, efter vinter kommer vår. Jag lever i livets vår. Jag går inte mot slutten. Jag går mot det verkliga. Nu knoppes det och kroppen den skrantar. Men det gör ingenting, för jag ska gå till livets vår och till en uppståndelse lik hans. Herre, hjälp oss att lytte till ditt ord. Hjälp oss att löfte vår blick över jordens grus. Herre, vi som är upprejst med Kristus, må vi få nåde och se upp dit där vår du är. Och visst är en stackar som strever med det här och det gläpper, hjälp oss att icke dolka en sån i ryggen. Men stille upp och se oss när det, broder, vill du ha hjälp med noe? Visst det går i stå för noen, hjälp oss och icke snacka till andra om det, men heller be för den personen. Och så ber vi att vi för egen del ska få leva i ditt kraftfält. Ja, där vi har skröpliga lerkar, men hjälp oss aldrig glömma att du gav oss en skatt i detta lerkar. Och det gjorde du för att den rike kraft ska visa sig att vara Guds och icke vår. Amen.